Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Varför skrev ni den?
Det började, tror jag, ungefär 2016-2017. Jag var på och bodde några dagar på det här snillepanget som vi beskriver. Den här platsen, det här hotellet i södra Dalarna. Som, där alltså den intellektuella eliten i Sverige hängde i mitten av 1900-talet. Och det är ett väldigt gammalt samhälle från 1600-talet eller ännu äldre. Och när man gick där, det här var på vintern, så var det ju tydligt då att nästan alla som man mötte utomhus var från andra länder och långt bort ifrån, helt enkelt. Och som då, jag skulle inte säga att jag precis är någon utpräglad 08 egentligen, men då kom funderingarna för mig att liksom, oj, det här är... Det är en ny befolkning och det är en vad den var tidigare i de här samhällena, och man, jag undrar hur det här har påverkat människor. Så att mina tankar började så, och så kände jag att det här kan bli någonting, men då vill jag ha bästa möjliga sällskap. Och då frågade jag Katarina om hon ville vara med. Vi känner varandra från forskarutbildningen i statskunskap i Uppsala sedan 90-talet, och jag var faktiskt Katarinas fadder.
Oj.
Och är.
Ja. nej, men vi turas om lite, vi känner varandra väl, så vi turas om att vara lite stora syster och lilla syster sådär. Men när Katarina och jag träffades första gången, så efter 2 minuter så kom vi på att vi båda var frankofiler och älskade fransk litteratur, franska filosofer och fransk politik också. Intresserade oss.
Men ni är båda statsvetare?
Ja,
på pappret.
Vad innebär alltså, det?
Ja, alltså det är vårt yrke, eller vad man ska säga.
Det är, vi båda disputerat i statskunskap, och Katarina stannade kvar i akademin medan jag blev reporter. Men har man liksom formats en lång tid, så är man nog statsvetare, sitter ganska djupt igen ändå.
Ja, och för mig är det nog så, det är därav det här på pappret, alltså att jag, och där tror jag vi är lite olika, att jag tror att du är mer statsvetare än vad jag är. Ja, jag tror det. Jag har alltid känt mig, apropå det här, jag har alltid varit intresserad av det här med att känna sig utanför och främmande och sådär. Har med min uppväxt att göra också, tror jag. Men att jag känner mig ju aldrig riktigt som en riktig statsvetare. Och en av mina bästa vänner och en annan kollega, han brukar alltid skoja om det. Men Katarina, du är ingen riktig statsvetare. Och det är, jag har aldrig känt mig som en riktig statsvetare.
Hur är man en riktig statsvetare?
Ja, men man är ju väldigt besjälad av frågor som har, man tycker att det här är en viktig demokratifråga. Man tycker det är jätteintressant med väljarundersökningar och sådär. Och man tycker att politik är intressant som system. Alltså nu spetsar jag till det väldigt så. Men man tycker att politiken i dess formella del är genuint intressant. Och jag tycker att den kan vara intressant. Men jag har ju alltid varit mer intresserad av politik som människor. Så att det var ju det, när jag fick den här frågan från Sissi så nappade jag ju direkt. Dels för att jag tycker så mycket om Sissi och vi känner varandra och jag litar på Sissi och så. Men dels också för att jag har varit så intresserad av de här frågorna. Jag har forskat om kultur inom ett land. Hur stora skillnader kan vara, bara inom riksdagen kan det vara väldigt stora skillnader. Så, och jag har också skrivit ganska mycket om såna här saker som har att göra med populism och kulturfrågor överhuvudtaget och vill alltid vara lite förundrad över det här med, som vi tar upp i boken, att kultur är så ett ämne som är så svårt att tala om, för jag tycker så här, men det är ju självklart och det är ju jätteintressant att det finns olika kulturer och att man måste kunna resonera om det utan att det, så att jag blev väldigt glad när Sissi approcherade mig. Jag har ju bott länge i Uppsala, jag har bott lite i Stockholm också, men jag är ju från Borlänge, så jag är ju från den här delen, det här så att säga, det närmaste nu Sverige kommer ett rostbälte.
Du sa att du kan relatera till att känna sig utanför, att om du, när du växte upp och göra. Kan du berätta mer?
Ja, men jag växte upp i Borlänge och Borlänge är en utpräglad arbetarstad. En gammal bruksort. Och jag hade inte alls den bakgrunden. Utan jag växte upp, min mamma, hon kom från man säger, högre borgerskap. Så. Men hon var utfattig, för hon var sjukpensionär. Så vi hade aldrig några pengar. Så att vi hade liksom det här, vi hade väldigt mycket böcker hemma och antikviteter från mammas då, bakgrund. Vilket i sig avvek, men sen hade vi dessutom inga pengar. Så att vi kunde liksom inte göra det som man skulle göra. Åka till fjällen, åka till Mallorca och vad det var. För att det var, det, i den här, jag tror det gäller Sverige generellt. Men det gäller inte minst den här typen av bruksorter. Och jag tycker, jag ska säga det, en del är så här, det var så inskränkt och hemskt. Det tycker inte jag. Jag tycker det fanns väldigt fina saker med Borlänge så. Men jag var verkligen utanför. För att jag hade inte den här livsstilen som man förväntades ha. Och sen var det dessutom så, till råga på allt, att jag växte upp utan min pappa. Och han kom från Ungern och var konstnär. Och jag träffade inte honom förrän jag var 4 år. Och så. Jag visste inte ens att det var min pappa förrän då, när jag träffade honom första gången. Så att jag hade, och Ungern i Borlänge, det fanns ju väldigt mycket invandrare redan då i Borlänge. Jag gick till exempel i halvklass, halva klassen kom från Finland.
Vad är det för årtal ungefär?
Ja, 1830. Nej, det här är...
när du växte upp.
Jag började skolan 1976, så det här är slutet av 70-talet, början av 80-talet. Så.
Vad var det för invandrargrupper då?
Det var, framför allt var det finska arbetskraftsinvandrare.
Är de invandrare?
Ja, men jag har ju, det kanske man inte får säga då, men på den tiden så sa man ju att de var arbetskraftsinvandrare. Så. Sen är det ju väldigt många av dem som har stannat och ja, det kan man ju fråga så här, är min far död, men han bodde här över 50 år. Och var han invandrare när han dog? Nej, kanske inte, men han var ju heller inte riktigt svensk skulle jag säga. Han var ju, det är mycket det där som jag tycker är intressant i det här. Liksom det här, hur svårt det är att komma till ett annat land helt enkelt. Och komma in i det landet. Och jag tycker mitt exempel visar att det kan vara svårt att komma in i Sverige även om man är svensk. Som jag var då. Jag var ju inte uppvuxen i det ungerska alls. Men det räcker, man behöver inte vara jättemycket udda, tror jag. För att man ska se som avvikande i Sverige. Det är vad jag tror. Jag säger inte att det är så, men det...
Men är kultur lite, eller etnicitet, lite av en zero-sum game? Till exempel om man är lite finsk, betyder det att man är mindre svensk då, till exempel?
Ja, det där är en jätteintressant... Jag hör ju ofta att jag är 100% finsk och 100% svensk. Jag tror det där... sättet att uttrycka sig, och det hoppas vi kan komma in på, är ett av många uttryck för en sorts svensk ingenjörstänkande. Att vi vill gärna kunna så här mäta, och vissa saker går ju inte att mäta i procent. Eller, utan man kan känna sig som, om jag skulle säga så här, jag tror att det är mycket möjligt att kunna känna sig som både det ena och det andra. Men jag tror att för många, för min far till exempel, så var det nog så att han alltid kände sig mer ungersk än vad han kände sig svensk. Men det betyder ju inte att alla som kommer till Sverige känner så. Jag tror att man får... Och det där är väl... Och det försöker vi utveckla i boken också. Att vi tror att någonting som Sverige... Som gör att Sverige har extra svårt, kanske då, att kunna klara av en stor kulturell förändring. Det är att vi gärna vill... kunna veta, ja men det är si och så många procent där, så mycket där, vi vill kunna passa in saker i våra mallar, det här ingenjörstänkandet ligger, vi vill ha ordning och reda, och det är väl goda alltså, goda syften med det. Det är inte så att man vill illa eller så, men ibland blir det svårt. Jag vet, Cissi, du har ju också funderat jättemycket på det här.
Ja, jag hade läst långt tidigare om att det där pensionatet fanns och tyckte att det var spännande, och de här personerna som vi nämner i boken var ju en slags liksom kultfigurer för intellektuella, så jag tänkte det vore kul att åka dit och ta sig en titt på stället. Då ska man ju komma ihåg att jag kom ju typ 80 år för sent då, de var ju liksom inte kvar där, och den här värdinnan som var så karismatisk och som hade skapat den här miljön, hon hade lämnat den 1953. Men vad man skulle kunna säga kanske om Sverige vid den tiden, jag har ju då en lite annan bakgrund än Katarina. Jag är uppvuxen i Uppsala. Mina föräldrar var lärare och båda mina föräldrar kom från enklare förhållanden på landet. Min pappa kom från ett småskollärarhem i Emmaboda i Småland, och min mamma är från Öland och växte upp till, alltså de var arrendebönder och de hade inte gott ställt alls. Och det man ska komma ihåg med Sverige, det är att det är inte så länge sedan Sverige var ett ganska fattigt jordbrukarland. Så att jag kan fortfarande känna mig, och det säger väl någonting om hur starkt ens uppväxt präglar en. Jag är väldigt präglad av min mammas uppväxt, mina mostrar, min mormor. Vi träffades på Öland hela tiden, i alla fall det var väldigt viktigt för mig. Så att jag kan känna att jag är en fattig flicka från Öland. Och det är ingen som riktigt förstår, för att jag är uppvuxen i Uppsala, jag har doktorerat i statskunskap, jag har liksom haft utrymme till, som plattformar i medier och sådär. Men jag kan ändå känna så. Och inte ens mina barn förstår det riktigt faktiskt.
Är det att man fastnar i en känsla, eller varför kan man inte omdefiniera?
Alltså hur tar det sig uttryck att du känner?
Det kan ta sig uttryck i dåligt självförtroende i mera överklassiga miljöer till exempel, eller när jag träffa människor som har den här liksom en hög borgerlig bakgrund sedan många generationer, då känner jag väldigt starkt att det är en stor skillnad.
Hur känner du när du träffar folk från, ja men säg, som är väldigt väletablerade i media? Vad får du för identifikationsklass gentemot dem?
Gud, vilken bra fråga. Det har jag faktiskt aldrig funderat på. Faktiskt. Tänker du på någon särskild? Eller
nej, jag tänker bara att, för du berättar ju att du känner dig som en fattig flicka från Öland. Mm. Vilket du en gång vart rent i praktiken. Ni hade inte så mycket pengar.
Utan min familj.
Din
egentligen.
Familj, precis.
Ja, så det här kommer längre tillbaka ifrån mitt eget liv.
Ja, men sen har du ändå, för att Sverige är som det är, kunnat klättra upp, disputera i statsvetenskap, få plattformar i medier som du säger.
Ja.
Och jag tänker att jag undrar om klassmobiliteten i Sverige gör att det blir mer konflikter här än det behöver bli i andra länder.
Vad menar du med klassmobilitet?
För att du kan förflytta dig mellan klasser hyfsat enkelt i Sverige, tycker jag.
Men varför är det en konflikt då?
Nej, men för att du kommer från enstans och så kan du jobba dig upp och bli en del av en elit.
Okay. Ja.
Så det finns mycket mer yta för förräderi när det gäller klass på ett sätt i det här landet. Som du inte hittar i andra länder.
Men är det inte det som gör att den här, som du skriver i boken, att, alltså att gränserna mellan elit och folket förändras? För att man kan, att den är så på mobil, och att jag tänker att det inte behöver stå i kontrast, utan det har gjort att vi har växt samman som land, och det har blivit det gemensamma folkhemmet. Det är väl det ni beskriver i boken också.
Men det med klasskonflikter, det är också intressant på det sättet. Jag kommer från Egypten, och där det finns en väldigt stark, jag skulle säga, klassisolering. Mm. Till exempel folk som kommer från övre medelklass eller så kan inte associeras med de som är kanske av lägre social status. De kan inte vara vänner.
Som Afghanistan.
Ja.
Vi har nämnt att afghaner som kommer till Sverige från en viss klass, i Afghanistan börjar alla från början igen ju. Eller förlåt, i Sverige börjar man från början igen. Men man umgås inte över klasser.
Är det därför du inte har afghanska vänner, Mustafa?
så du kan ha afghaner som går på socialbidrag som kommer från överklassen igen, och har afghaner som går på socialbidrag från underklassen eller arbetarklassen. De umgås inte. De umgås med andra.
Jag tycker det här ni är inne på, det är så otroligt intressant. För jag tror, just som du började här, att jag tror att det här att umgås och som förstår varandra över klassgränser tror jag också är svårt. Och i många samhällen som ni beskriver så är det självklart att man inte gör det. Och kanske bland annat därför. Men det är ju det som då Sverige arbetade sig igenom hela 1900-talet, bland annat genom folkrörelserna, det här vi skriver om, för att just klara av att överbrygga det, att göra det där väldigt svåra. Och jag tror att vi, så det är så intressant när du ställer frågan så där, så jag tror att i Sverige har vi tagit för givet att det inte behöver vara så svårt. Och det kan också vara en del i det här att vi, när det gäller frågan om invandring och integration, underskattar hur svårt det kan vara. Att vi bara trodde att ja, men det ska gå, det bara ska gå så här. Bara vi säger att vi vill att det ska gå så kommer det att gå. Och vi glömde någonstans där att ja, men hur mycket arbete som låg bakom det här med integrationen över klassgränser. Så jag tror det är en väldigt viktig fråga det där.
Och det kan ha också en betydelse för migration och invandring generellt. Jag tror att det många som kommer till exempel från Egypten och Mellanöstern, de ser på det svenska samhället som en överklass.
Mm.
Och det är mycket lättare för dem att integreras i samhället om de kommer också från överklass från deras hemländer. Om de kommer från en underklass, det blir mycket svårare. De kan inte relatera
alls. Då blir det dubbel.
Ja, precis. Mm. Mm.
Men de vet inte att vi i grunden är bönder, de
flesta
av oss.
Ja.
Men det är som att så här, all anarki ryker alltid för att det finns girighet. Och från anarki kommer du alltid få något sorts klassamhälle. Det ser du i vilket samhälle du studerar. Du kommer alltid få ett klassamhälle. Men det verkar som att när klassamhället får det tillräckligt bra och de här klassgränserna börjar försvinna, så verkar det finnas inneboende hos oss i att fortfarande differentiera oss. Mm. Och så läggs det på ett nytt lager där vi istället ser ett kastsystem. Och på många sätt så tycker jag att Sverige har blivit ett kastsystem. Det spelar ingen roll om du är fattig flicka från Öland, för om du tillhör det mediala kastet, det är det som kommer definiera dig snarare än den ekonomiska klass du egentligen kommer ifrån.
Mm. Men vad definierar man alltid klass utifrån ekonomi nu?
Då ska det heta kast.
Jo, men då hade ju en Max Weber som han menar ju att det var inte bara ekonomi, det var ju bakgrund, din utbildning, ditt sociala umgänge, bland annat hur du uppväxt, alltså massa olika sociala faktorer, allt det tillsammans säger vem du är rent klassmässigt. Det är inte bara titta på ekonomi, då är det väldigt marxistisk, så här bara du bara en dimension i det. Ja, nej, men jag bara tänker någon som har disputerat på högskolan har ju förmodligen lägre, många av dem har lägre inkomst än vad en sopgubbe har.
Ja.
Om man ska se det rent krasst.
Ja, men det där är jätteintressant. Det finns ju en fransk sociolog som heter Pierre Bourdieu, och han skilde då mellan, han är död nu, men han skilde mellan kulturellt och ekonomiskt kapital. Mm. Och har man båda då, har man ett högt kulturellt kapital så har man, och har man ett högt ekonomiskt, ja, då har man ju maxat då.
Då får man många tjejer.
Eventuellt, ja. Och annat som man tycker om, vad det nu kan vara. Så. Men då har man medvind verkligen. Men det där är så intressant också, det här med klass, hur mycket det är. Och det här ni beskriver, oavsett vad det är som betingar klassen då, eller nivån man hamnar på i samhället. För där kan jag slås av det att jag, trots att jag kom från det här, alltså vi var verkligen fattiga. Ja, alltså vi hade inga pengar alls. Och i den mån vi hade så var det för att mamma fick hjälp från snälla släktingar. Men samtidigt så fanns det nog att liksom, mamma hade någon form med sig, en sorts social säkerhet. För hon var uppvuxen i sån miljö där hon hade fått det. Och det där tror jag smittade av sig på mig. Så trots att mamma hade gjort en sorts klassresa neråt då. Man får använda det uttryckssättet. Från det övre borgerskapet till nästan trasproletariat. Och det där tror jag har med mig på lite olika sätt. Så jag har liksom aldrig, jag vet, man beskriver ju ofta att klassresenärer då känner alltid en osäkerhet och så. Och den klassresenärskapet kan ligga långt tillbaka, precis som du beskriver, Sissi. Så har jag aldrig, och det kanske är någon störning jag har, men jag har liksom aldrig känt mig osäker i någon miljö. Och det kan också ha att göra med att jag som barn kastades mellan väldigt olika typer av sociala miljöer. Så att jag var liksom tidigt någon sorts här höghöjdsträning i att anpassa mig, kanske. Jag vet inte, men jag tror apropå det Sissi säger, det där att även sånt som ligger långt tillbaka präglar oss väldigt starkt, mycket och mycket mer än vad vi kanske tänker på.
Jag började väldigt tidigt att jobba som reporter, jag var tonåring bara, och träffade alla möjliga människor. Det var direktörer och det var artister och det var liksom bönder och det var flyktingar, alla sorter. Och jag kände mig hela tiden som att jag kunde verkligen vara på alla ställen liksom. Jag var klass- och miljööverskridande, tills jag sen kom in i sammanhang där det fanns människor från högborgerligheten. Då insåg jag att jag inte tillhörde den klassen. Men jag tänkte på det du sa, jag har verkligen aldrig tänkt på det, att det är ett kastsystem istället för ett klasssystem. Men kanske är det så att de här systemen existerar sida vid sida. För pratar man med folk som verkligen identifierar sig som arbetare till exempel, eller att de kommer från arbetarbakgrund, de talar alltid om klass. Alltså det är väldigt viktigt för dem med just den miljön, med fabrikerna. Om man har bakgrund på landet så har man ju ingen relation till det där med fabriker till exempel.
Jag tänker på det du säger. Jag upplever att vi som kommit hit som flyktingar, vi har inte, det känns som om det har ju varit ett jäkla krig mellan borgerligheten och arbetarklassen, och det ligger så djupt i hos många. Men sen så kommer vi hit till Sverige från ingenstans, och vi har inte varit, jag har inte den. Jo, Mujahedin har ju haft det här krigande klassperspektivet. Men vi har inte deltagit i det här klasskriget på samma sätt. Men det förväntas av oss att vi ska också positionera oss. Och att vi ska inruta oss i arbetarklassen. Och när man har diskussion till exempel med Marcus, som är också en journalist, att det är helt okej att sparka uppåt. Alltså man får alltid vara lite halvful mot de som är elit, och man får ta fräcka tag och så. Och jag bara fattar inte liksom, vart kommer det här föraktet ifrån? Så vi har på något sätt vi hamnar från ingenstans alls i det här begreppet, och där vi ska också delta.
Och kastas in en arbetarklass som förväntas sparka uppåt då.
Ja, och därav det här uttrycket som jag antagligen tänker att det är liksom att man blir liksom husblatt eller någonting, för att man är inte på rätt ställe, eller man positionerar sig inte på rätt sätt.
Men inte bara positionera, också ha förståelse och respekt för det. Jag har ingen förståelse eller respekt för
Nej,
det.
Och det vi försöker förklara är att vi är egentligen lyxflyktingar. Vi kommer från övre medelklass allihopa. Vi är inte som dem. Se inte oss som en homogen grupp. Ashkans föräldrar är liksom välutbildade. Okej, Mujahedin föräldrar, jag vet inte. Men dina föräldrar, eller hur? Och Chang...
Va?
Jag vet inte.
Vad jobbade din pappa med, Chang?
Han jobbade inte. Eller jobbade. Han handlade mycket maskin och bil. Han var rätt förmögen, men betalade aldrig skatt.
Det är också en klass.
Vilket jag också känner att jag kan identifiera mig starkt med. Tycker jag var en bra...
Men din mamma då?
Hon bor i USA nu i Florida.
Men vad hade hon för yrkesbakgrund?
Nej, hon jobbade lite på IKEA ett tag och sen lite blandat, plugga på högskola. Det var nog inget så speciellt.
Okej.
Men min uppväxt påminner en hel del om din, Katarina. För min mamma till exempel, hon kommer från någon sorts överklass i Teheran i Iran. Och så gick vi från det till att mina föräldrar fick liksom ransonera rapsolja för att få budgeten att räcka till. Men på något kulturellt sätt så har vi alltid så här fått berättelsen om att nämen, vi är fina, vi kommer från någonting fint. Och jag måste vara ärlig, jag har växt upp med idén om att vi är lite finare än alla andra. Den har funnits
typiskt inom iranier.
Det är typiskt väldigt iranskt, i alla fall den vågen av iranier som kom då. Så jag har ju aldrig identifierat mig som någon arbetarklass, fastän mina föräldrar var bokstavligen arbetare väldigt lång tid när de precis kom hit. Så jag har aldrig identifierat mig med den.
Men identifierar dina föräldrar sig som svenskar eller inte?
Jag vet inte.
Ja.
Det var länge sedan jag frågade. Jag vet inte vad de skulle svara på det idag.
Cecilia, du pratar om
det här. Jag måste bara säga så här, känslan då, ni berättar så här om er, så känner jag plötsligt så här, okej, här sitter jag nu med 6 personer från överklassen. Det är kanske så att jag ska gå ut. Jag kanske ska gå ut och rensa strömming helt enkelt.
Jag jobbar med att få sten kastat på mig på dagarna. Så att...
Om vi struntar i klass så tror jag inte att någon av oss skulle anses tillhöra något högre kast i samhället.
Nej.
Och det var det jag tänkte på hela tiden medan jag läste boken. Att när jag läste så tänkte jag hela tiden kast.
Intressant.
Inte för att jag gick in med den. Jag började tänka för att jag kunde inte sätta mig in i de här situationerna och positioneringarna. Nej. Så jag bara, fan, det måste vara någonting annat än just ja, men det här traditionella begreppet klass. Men jag är nyfiken, för den heter Saknad på spaning efter landet inom oss. Och ni börjar just där i snillepanget.
Mm.
Varför börjar ni där när ni letar efter? Varför börjar ni med eliten i samhället när ni letar efter landet inom oss? Mm.
Därför att vi, det var ett intressant ställe att börja, eftersom precis här så vi ser ju det som en slags urscen, kan man säga, om man vill låta lite pretentiös. Det var här som eliten vad ska man säga, gifte ihop sig med det folkliga socialdemokratiska projektet, som ju var ett på något sätt 100-årigt frigörelse- och jämlikhetsprojekt. Och som vi skriver i boken så är det ju ungefär 75% av alla i Smedjebacken som röstade på Socialdemokraterna vid den här tiden. Men nu idag, ett och ett halvt sekel senare, så är det en stor del, nästan en fjärdedel, som röstar på SD.
Wow.
Och då tänkte vi liksom, vad är det som har hänt? Alltså här, när tappade de kontakten med varandra?
Kan det vara så att de inte har tappat kontakten? Alltså att folket röstar ju traditionellt som de tänker, men att de har bara förflyttat sig från ena partiet till det andra.
Så kan alltså helt enkelt att de känner att men det här andra partiet, alltså Sverigedemokraterna, representerar våra intressen.
Ja, och det är gammal traditionell socialdemokrati i en annan form.
Mm. Ja.
För det är väl det som är oftast kritiken eller feedbacken mot Sverigedemokraterna, att det är Socialdemokraterna, men att det är gamla Socialdemokraterna.
Ja, många ser så. Jag tror, den som jag läste först som drog den här parallellen, Torbjörn Nilsson heter han, Fokus, som skrev, drog ett antal
SvD numera.
Ja, SvD numera, förlåt. Tack. Som gjorde just den här parallellen och så här, alltså starkare i Skåne, arbetarbakgrunden och sådär. Och det, jag känner ju igen det där också från, om jag tänker Borlänge då, att många av dem som man skulle kunna tänka sig, de här skulle bli socialdemokrater. De har som, med den här starka klassröstningen som fanns i Sverige, så var de i stort sett förutbestämda till att bli socialdemokrater, och så har de blivit sverigedemokrater istället. Mm.
Jag menar, om man tittar på vad de pratade om förr i tiden, så pratade man om folkhemmet, eller hur? Och vem var folkhemmet? Mm. Var det sådana som såg ut som mig? Tillhörde jag folkhemmet? Nej, jag tänkte när jag gjorde det. Så då blir det per automatik att det här folkhemmet-mentaliteten finns fortfarande kvar. Och att framförallt de äldre har fortfarande den bilden kvar i sig.
Mm.
Jag tänker när jag pratar med mina föräldrar om vem som är svensk och inte svensk, och huruvida jag kan vara svensk, så säger de att jag inte är svensk.
Mm.
Och jag tänker på att de har ju växt upp med folkhemmet och idén av vad Sverige är.
Aha, de ser att du inte är svensk.
Nej.
Dina föräldrar säger det?
Ja, jag har svenska föräldrar.
Han är adopterad.
Ja, eller har bott i en fosterfamilj. Mm. För att de har en gammal, alltså de har en gammal bild av Sverige och vilka svenskarna är, som är associeras till folkhemmet, som många fortfarande har kvar, men att den har adopterats av Sverigedemokraterna mer, och Socialdemokraterna har övergivit idén med folkhemmet. Så jag tänker det är naturligt att man bara skiftar från...
Folkhemmet var väl en konservativ idé från början?
Ja, precis.
Som sossarna...
Rudolf Kjellén och några andra som...
Sossarna kulturellt approprierade de konservativa.
Ja, men det var verkligen att socialdemokratisera en konservativ idé. Och det är en av mina käpphästar, det är inte något vi skriver om här, men liksom, ibland får jag frågan, så här, finns något konservativt parti i Sverige? Och det är tveksamt hur konservativa man kan kalla Moderaterna då, särskilt...
de skulle man inte lägga...
Nej. Och Gösta Bohman var konservativ, men de frågorna var liksom inte uppe på dagordningen då, så att det fick inte utlopp, utan det handlade väldigt mycket mer om ekonomi. Så jag tycker det finns väldigt mycket som talar för att det mest konservativa partiet vi har haft i Sverige, om man ser liksom över längre tid, det är Socialdemokraterna. Ja. Och där ligger det här med folkhemmet och den här homogeniteten. Och länge var ju folkhemmet ute i kylan, just med hänvisning till att det var förtryckande och det krävde att man var på ett visst sätt och sådär. Och det var ju väl ungefär 10 år sedan som Sverigedemokraterna började riktigt dra på det där med att liksom då appropriera från sin sida då folkhemmet. Och då var det ju ingen konkurrens, utan då var ju de ganska ensamma om att hylla folkhemmet. Men nu, det har ju verkligen förändrats, och nu har man ju till och med vänsterpartister som talar varmt om folkhemmet, och inte minst Socialdemokraterna.
Varför tror ni att det här enorma skiftet, för ni nämnde att 75% av de som röstade, där det här snillepanget, eliten samlades, det var 75% socialdemokrater.
I bygden, ja.
I bygden där. Och nu är det SD som börjar klättra upp och bli dominerande. Varför tror ni man ser det här skiftet i den svenska moderna kulturens kärna ske på landsbygden?
Ja, det är ju flera saker. Landsbygden har ju varit med om flera olika förluster i olika som har kommit, inte slag i slag kanske, men ändå det börjar med en stor avfolkning. Man förlorar de unga eftersom de flyttar och pluggar någonstans och sen inte kommer tillbaka. Kanske industrijobb försvinner, så småningom försvinner också offentlig sektor. Man lägger ner Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Till slut har de bara, som ett kommunalråd jag intervjuade, hon sa bittert, det är bara Systembolaget som är staten. För allting annat hade liksom flyttat. Och sen så här, de gamla då, som man kanske har känt hela livet, de dör. Sen kommer en ny befolkning då, men som är helt annorlunda och som är mycket svårare framförallt att få kontakt med eftersom man inte kan prata med dem. Mm. Så det var väl ett svar.
Hur har Katarina boken mottagits?
Det har varit helt överväldigande, måste jag säga. Det har varit ett otroligt positivt gensvar. Det är ju ett känsligt ämne, så vi visste ju inte riktigt hur det skulle landa, men jag upplever att många säger, som Vidar Andersson på Folkbladet var den första som recenserade boken. Han sa att han kände sig ungefär lättad och befriad och tyckte att det var skönt att någon kunde säga att man, det kan faktiskt vara så att man stöder flyktingarna, man känner stor medkänsla samtidigt som man tycker att Sverige har förändrats för mycket på kort tid, i alla fall på vissa ställen.
Hur tror ni att boken hade mottagits för 5 år sedan?
Det är en jättebra fråga. Jag har sett en del kommentarer att det hade blivit ett helt annat mottagande, och även att jag hade bara för ett år sedan. Kanske, men jag är faktiskt inte helt säker på det. Alltså jag tycker jag har skrivit om liknande grejer många år, och även för längre än för 5 år sedan. Och ibland kan jag fundera, men det kanske inte är någon som läser det jag skriver. Så. För jag tänkte, nu kommer det att bli. Men det har liksom inte blivit några. Så att jag tror egentligen, alltså jag ska inte säga det, men jag tror att det är känsliga frågor, ja. Men jag tror att om man skriver om de här frågorna på ett sätt där man liksom inte markerar liksom en sorts krigsläge gentemot andra, så tror jag människor kanske blir möjligen så här, ja, mer beredda att så här, sänka garden. Jag vet inte om det är så, och vi kan ju aldrig veta hur det hade mottagits. Det enda vi vet är att vi startade ju för 4-5 år sedan med det här. Och att vi inte blev klara tidigare, det är ju helt enkelt för att vi har vanliga arbeten och gör andra saker också. Så vi har inte hunnit, utan det var ju att vi fick en deadline som gjorde att annars hade vi inte blivit klara nu heller. Ja, förlåt.
Jag vet ju, boken har ju fått mottagits på ett bra sätt, men jag måste förstöra festen lite grann.
Ja, det får
då.
Du gärna göra. Ja.
Och då är det en recension från Valerie June Bäckström.
Oh, låt mig gissa. Var det fel blick?
Från Expressen.
Är det en vit blick man har haft?
så här, man kan ju, ni har ju säkert läst den, men jag tänkte ta sista raden. Då skriver hon så här: att er bok är en liksom partinslaga som med sin smakfulla prosa vill rentvätta och normalisera patriotismen. Idén om ett Sverige för vita svenskar. Och ge alla som sörjer när de ser bullar jämte baklava i affären rätt. Jag tror inte att den hjälpen behövs. Vi var ju lite inne på det här med att du sa att dina föräldrar, Hanif, ser Sverige. Du vet, du är inte svensk och du är inte vit, lite så här, och folkhemmet. Har inte hon lite rätt här ändå någonstans?
Får jag bara, ja, ni får svara på det. Men
för nej, jag tänker jag att på frågan.
Nej, men grejen är så här. det verkar som om rätt person får uttrycka de här åsikterna. Alltså jag vet inte, du Mustafa måste vara med om så många gånger när du är ute och föreläser, att du träffar framförallt invandrare eller andra utländska personer som har bott här så länge. De kan ju ogenerat prata om att de saknar gamla Sverige. Eller hur?
Ja.
Senast i förrgår så var jag på en...
Inte om Martin Ådahl är där.
Vad sa du?
Inte om Martin Ådahl är där.
Men jag var pratade med någon annan. Jag var på en restaurang, träffade en kurd. Han har varit här i 20 år. Och han var verkligen sorgsen över hur Sverige har blivit. Och han sa, jag är ledsen. Jag önskar att Sverige kunde vara som det gamla. Va? De senaste 5-10 åren. Det har förändrats så mycket som jag inte ville ha.
Men ni skriver om det. Ni skriver om invandrare som saknar Sverige.
Ja,
som
det skriver vi också för. Om. Ja.
Och jag kunde relatera lite till det. Jag har kommit till Sverige för 6-7 år sedan. Och för mig, det är inte som jag saknar Sverige som det var förr.
Det har inte refererat.
Nej, det är exakt. lite. Det är ännu mer meta. Jag saknas bilden av Sverige som jag hade innan jag kom.
Och vad var det för bild? Så,
vad var blonda brudar?
Nej, inte det. Till exempel det med att det skulle vara så svårt att kritisera islam, till exempel. Jag är
du
här
kom
för att jag har lämnat
islam. Du kom till
islam. Ja. Men det är så. Det
har man
därför,
rätt att komma hit bara om man vill kritisera.
Vänta. Men det är därför jag sökte asyl i Sverige. Eftersom jag var tvungen att fly mitt hemland för att jag har lämnat och kritiserat islam. Mm. Så för mig, jag trodde först att det är okej. Okay. Mm. Här kommer jag vara helt fri. Mm. Och inte bara det. För mig, jag hade ingen aning att det finns så många här som har samma värderingar som finns i mitt hemland, som jag vill inte ha.
Du trodde att du kom till Voltaires våta dröm.
Ja, precis.
Det var du trodde du kom till.
Ja, faktiskt. Och jag saknar den bilden.
Ja, men det får mig att tänka på det här gamla skämtsamma uttrycket, till och med framtiden var bättre förr. Ja. Men jag tycker det är jättebra att du tar upp den recensionen och för balansen också, för att den ger också ett perspektiv på det hela. Och jag tyckte det var intressant att läsa den, alltså verkligen. Sen tror jag vi hade tyckt, det är alltid svårt att veta hur man ska reagera, men jag tror att hade alla recensioner låtit så, då tror jag vi hade blivit ledsna, för då hade vi ju känt framförallt att nej, men det vi vill säga har inte gått fram. För jag tycker ju att hon har fel i det här, att vi försöker rentvätta patriotismen. Det är inte så. Utan det vi försöker göra är att vi försöker förstå vad det är som pågår. Jag skulle säga, är det någonting den här boken handlar om mer än något annat, så är det Sverige. Att försöka förstå Sverige, ungefär som, ja, men i mitt fall, när jag försöker förstå partiernas kulturer, så försöker vi här då förstå Sveriges kultur. Och det betyder inte att det är enkelt och den ligger där på bordet och kan liksom läggas in i ett paket och definieras, utan vi försöker fånga in det på olika sätt. Så. Och jag skulle säga att det är den bok som hon efterlyser här, den är nog skriven. Det finns en väldigt intressant bok som heter Vit melankoli, som vi också refererar till, som är skriven av Tobias Hübinette och Katrin, ska vi se, nu tappar jag namnet.
Vit melankoli.
Den finns i alla fall. Den
Varför
finns
tänker
i alla...
jag på bandet Kent?
Den finns i referenslistan, ska vi säga. Så.
Ja, precis. De är kritisk vithetsteori, va?
Ja, ja, så det är ju väldigt mycket som vi inte är överens med dem om. Men det som är intressant i den boken, det är att det finns likheter ändå mellan våra slutsatser, skulle jag säga, i den boken och den här boken. Alltså det här att för att uttrycka det liksom väldigt grovt och förenklat då, att vi tror att Sverige har överskattat sin förmåga att bejaka olikheter. Och att det är inte liksom illasinnat, och det är inte rasism som förklarar det här. Det här skulle hon inte heller hålla med oss då. Men det är liksom, det är att gå för långt i liksom försök att förklara. Utan det räcker ganska långt att se att Sverige är ett land som har en vana jämfört med många andra länder. Jag säger inte att det har varit helt homogent, men det har varit mycket mer homogent än många andra länder. Och det gör att vi är inte vana vid olikhet.
Men normaliserar inte ni folk som har Jimmy moments?
Jimmy moments. Normaliserar. Ja, jag vet inte.
De ska väl vara utmobbade i samhället. Man kan väl inte se dem som vanliga människor.
Det var 2018, den artikeln om Jimmy moment, eller hur?
Men det, jag tycker det var dum, den artikeln.
Ja, det var inte så... Alltså Jimmy moment som begrepp är
intressant. Ja, det var intressant, men exemplet är upp i skinnet på mig.
Hon var liksom ute och alla affärer hade stängt, och så hittade hon ändå en och så klagade hon på den typ. För att den inte hade svensk mat.
Ja, det var linser och frysta smådjur. Ja.
Och arabiska skyltar och...
Men utan att ha just artikeln i huvudet nu, så tror jag det kan vara så att just eftersom de här frågorna har varit svåra att tala om på ett öppet sätt, utan att liksom man börjar kasta knivar på varandra, så kan det ju också vara så att de som har försökt tala om det här kanske inte... Det kan ha varit svårt att hitta formen och försöka hitta, vad är det man ska formulera? Vi tycker också det här har varit svårt att skriva om. Men för att det är så vagt. Det är svårt att sätta fingret på vad är det som gör.
Och om,
att...
om man går till den här recensionen då i Expressen, så är den, jag tycker att den är också ett exempel på den här ingenjörstänkandet som vi tycker att vi ser i Sverige. Mm. För hon kritiserar oss för att vi inte... vad skriver hon? Att vi inte går rakt på sak eller att vi är undanglidande eller någonting. Men det vi har gjort, vi har ju kommit på då, som möjligen Kajsa Dovsta kom på för sent då, eller att det här är saker som är så svåra att prata om och människor menar lite olika saker, så att det kan inte beskrivas. Det enda sättet man kan göra det på är att gestalta det genom att belysa det från olika håll. Och jag tror att det är därför också som boken har blivit uppskattad, för folk kan tycka vissa ingångar är intressanta, så känner de inte igen sig i andra till exempel.
Mm. Jag tror att det är ett bra sätt att bli impopulär hos alla, kan man säga.
Ja, det kan man också säga.
För vi har ju heller inte fått recensioner. Alltså, det har varit ett välvilligt och vänligt och generöst mottagande, verkligen. Men det har ju inte heller varit som att vi har blivit höjda till skyarna. Och det här är helt fantastiskt, kanske med något undantag då. Men det genomgående har ju snarast varit välvilligt, lyssnande och inte fördömande. Men det är ju inte så att alla har skrivit så här, åh, vilken fantastisk bok.
Jag vill säga att det är en fantastisk bok.
Det lät som jag gick med hår. Det var inte meningen. Jag vill bara säga det. Och det säger ju också något om att det här är, och det jag tycker det på sätt och vis också är, det är klart att det är alltid roligt att bli hyllad, men jag tycker egentligen att det här mottagandet som är mer lågmält, om jag får säga så, tycker jag egentligen att föredra, för jag tolkar det som att de som har läst kanske inte självklart håller med oss om allting, men de har läst och de har försökt förstå och velat förstå vad det är vi har att säga, så att därför det gör mig glad i den här lågmältheten då.
Timingen för att vi sitter här idag med er tycker jag är briljant, för att Myndigheten för psykologiskt försvar, de har ju kommit ut med lite tips och tricks på hur man kan vara en bra medborgare på internet och hur man inte ska falla för fake news och desinformation och allt sånt här. Och en av deras rubriker då, på en verktygslåda som de har tagit fram, heter "Starka känslor försvagar förnuftet". Och ni behandlar ju ett helt kapitel just svensk kulturs förhållningssätt till förnuft och känslor. Ja. Och ni myntar ett begrepp som jag tycker är jättebra för att kunna förstå Sverige på ett plan som jag inte tror har diskuterats förut. Och det begreppet, inte åsiktskorridor, men känslokorridor. Mm. Vill ni berätta om det begreppet och hur ni kom fram till det?
Ja, det gör vi gärna. Vill du börja, Cissi?
Nej, tar du. Katarina var mest aktiv kläckare.
För det första bara det här att påminna sig apropå det där att vi alla påverkade av våra känslor. Alla människor är känslostyrda. Sen kan man försöka hålla lite mer kontroll på det eller sådär, men jag tror att man bedrar sig om man går omkring och ser det som att jag är förnuftig. Det är lite sådana här gamla skämtet liksom, jag är engagerad, du är hysterisk. Jag är förnuftig, du är iskall och sådär. Att man liksom tenderar. Men också det här bilden av att man själv står för det förnuftiga medan ens motståndare är känslostyrd. Jag tror överhuvudtaget det där är ett lite bedrägligt perspektiv. Men det som Cissi och jag är intresserade av, det är ju det här att det är så i Sverige, inte bara i Sverige, men det är ju Sverige vi beskriver här då, att det här med att vara förnuftig, det ses som mer högtstående och mer civiliserat än att vara känslosam, känslostyrd och så. Och självklart är det så att man i många situationer behöver som använda sitt förnuft och dämpa sina känslor, för känslor kan dra iväg åt olika håll och sådär. Men att gå därifrån till att liksom alltid ha det här fördömande perspektivet på känslor, tror vi är både bedrägligt och kanske också riskerar att förstärka eventuella negativa känslor på ett sätt som kan till och med vara farligt då. Men sen är det också så att det är ju vi som frågar nu vilka känslor, för det som är så intressant är också det att samtidigt som förnuftet är finare än känslan, så är det också så att vissa känslor är finare än andra känslor. Och en sån känsla som är väldigt upphöjd i vår tid, och ni var inne på Voltaire tidigare här, det är optimismen. Man ska känna sig optimistisk, och det är finare att vara optimist än att vara pessimist. Så man kan säga att vill man hålla sig på betryggande avstånd från väggarna i känslokorridoren och inte riskera att trilla ur den, då bör man vara optimist snarare än pessimist. Så. Och nu ska vi bara säga det också, det här kan se olika ut på olika ställen i landet, men vi talar om liksom den normerande, alltså den politiska etablerade nivån så i samhället. Vad ska man säga? Ja, det är väldigt, väldigt sällan om någonsin man hör en framstående eller framträdande politiker säga så här: vi måste vara pessimister, hörrni. Jag vet inte om det är någonsin, utan det är liksom, man måste vara optimist. Då är man i liksom in med känslokorridoren.
Och förändringsbenägen.
Och förändringsbenägen och utvecklingsbejakande.
Av någon anledning så tänker jag på Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, alltså att det är de två ansikten jag ser framför mig när det kommer till optimism.
Ja, men de är tydliga representanter för det här, men de är verkligen inte ensamma, utan de är liksom snarare, de blir väldigt tydliga företrädare för det här synsättet.
Jag tänker på alla de här konsulterna som hörs in till höger och vänster.
Ja. De, ja, absolut, absolut.
De är väldigt duktiga på ordbajs och hitta på såna här massa begrepp som ingen förstår. Det låter fint men betyder inget.
Man kan säga att konsultvärlden är full av de här normerna. Alltså det här är verkligen, det här är normen i samhället. Än en gång, det betyder inte att alla känner sig, utan det här betyder så här bör man känna om man liksom ska visa att man är en upplyst person. Och det vi tycker är så intressant då, det är ju det att optimism då, om vi tar den liksom inställningen som mycket väl kan vara väldigt känslostyrd, lika mycket känslostyrd som det här att vara pessimist, så är det som att den är en sån fin känsla att den ses som förnuftig. Och här, det här bottnar ju då i Voltaire och franska, alltså, eller upplysningstiden, den här idén om framsteget och Immanuel Kant och den eviga freden. Och det finns liksom så djupt i vårt samhälle i liberalismen i vid mening då, inte bara folkpartismen, utan liberalismen och i upplysningstänkandet. Det är så präglat av både förnuftstänkande och optimism att de här begreppen har tenderat att smälta samman. Så.
Just, fast det var egentligen olika stråk i upplysningstänkandet. Sen kan man ju också, tycker jag, vilket förmodligen gör det ännu svårare, se att den här känslokorridoren då vidgar sig till en slags känslosalonger, kan vi säga, där det plötsligt ska kännas otroligt mycket känslor. Särskilt är det då unga och särskilt tjejer som ska brinna för allting i tid och
otid. Har jag aldrig märkt någonting.
Det går liksom nästan inte att beskriva hur viktigt det anses vara att brinna.
Även i konsultvärlden.
Vad finns för exempel på det? Ja, men just det här känslosalonger, varför?
Nej, men läs valfri influencer, höll jag på att säga. Läs vad som helst bland unga tjejer på Twitter. Jag har själv suttit med och delat ut stipendier till duktiga kvinnliga studerande. Och där är det ju så att varenda, det spelar ingen roll hur mycket de kan eller hur mycket liksom akademiska grader de har, men det är brinnandet som det står om på första raden.
Man kan även gå in på LinkedIn, vilket är ett intressant socialt medium. Det är väl kanske det längsta man kommer från Flashback. Vi skriver lite om Flashback här. Alltså, och där är det ju väldigt många som brinner. brinner för välplanerade stadslandskap, brinner för allt vad ni vill. Så.
Jag tänker på när det var presskonferens med Magdalena Andersson, så fick hon ju också en fråga från reportern. Vad är det för känsla? Hur känner du? Du ser så allvarsam ut. Ah. Och det var så viktigt att just att få fråga just om känslan. Mm.
Känner ni av på något sätt det ni beskriver, den här känslokorridoren? Hur är ni påverkade av det? Hur tar det sig uttryck hos er två?
Men hon ser rätt optimistisk.
Katarina.
Ja. Jag är i den här konstiga situationen att jag börjar inse det. Så här att jag har nog ett optimistiskt drag i mig. Men jag är ju, samtidigt som jag tror många i min omgivning ser mig nog som ganska svartsynt och sådär. Men jag är ju sådär så att jag tycker att men det är väl jättebra att ta höjd för att värsta möjliga kan hända. Och så blir man ju glatt och överraskad varje gång. Och det är ju också ett sätt att förebygga det värsta, att tänka så. Men jag
annars
tror,
behöver du hjälp så kan vi bota din optimism.
Det låter härligt. Tack snälla.
Cecilia?
Det var en otroligt svår fråga. Vad tycker du, Katarina? Katarina säger att hon aldrig någonsin har jobbat med en person som är mer självkritisk än hon själv. Så det är möjligt att jag är mer liksom kritisk, mer svartsynt, mer pessimistisk än du. Men det är bara en del av mig i och för sig.
Men jag uppfattar Cissi som en enormt optimistisk och ljus person. Och den enda gången jag uppfattat att jag har varit mer optimistisk än dig, Cissi, det är under skrivandet av den här boken. För jag har känt att nej, men det här blir jättebra, Cissi. Och Cissi bara, nej, hur ska det gå?
Men jag tänker så här, ni beskriver så fint i boken, det är just att man ska inte tänka på det som har varit, utan man ska tänka framåt och det är det förnuftiga och så där. Men kan det finnas någon poäng att man inte ska, men så här, ibland känner ni av om ni träffar någon som kanske pratar för mycket om hur det var bättre förr, att man då nästan känner sig tvungen att säga, men vad då bättre förr, vet, var ju homosexualitet var en sjukdom och kvinnor inte hade samma rättigheter och du
puniska
vet.
Krigen.
Ja, men så, det är som att nu gnäller du lite för mycket på att det var bättre förr.
Jag vet inte, vi skriver ju om det där och hur vi tycker att det där uttrycket det var bättre för i ett slags inshallah liksom, eller en religiös markering för moderniteten, att man alltid ska säga. Har jag tröttnat på sådana människor? Jag vet inte om jag har råkat ut för sådana som liksom säger det hela tiden, men det jag beskrev just det här med barnen och det här att jag fortfarande kan känna den fattiga flickan från Öland inom mig fastän jag inte någonsin jag själv har varit en fattig flicka på Öland. Och dessutom min mamma då, som ändå var det en gång i tiden, är en extremt optimistisk person som aldrig ser bakåt. Men mina barn, som sagt, de kan inte riktigt förstå hur det förflutna kan spela roll. Liksom. Men de kanske är för unga.
Men jag gillar också hur ni pratar om språkets vikt för kulturen. Och jag funderar ibland på det. Och för mig det är språk är kulturens kärna. På ett sätt, det som håller kulturen ihop. Och jag funderar, till exempel, jag tycker själv att jag kommer aldrig bli svensk. Och det är på grund av språket på ett sätt. För mig, mitt identitet är språket som jag är mest flytande i. Så det är egyptiska. Men ni pratar också om saknaden av en standardized språk. Också när det gäller uttal och sånt. Men tror ni att kulturen i Sverige kommer förändras på grund av en förändring i språket?
Jag tror det. Jag tror att den här fixeringen vid ett visst uttal, den tror jag definitivt är på utdöende. Så att just accenter och sånt, det kommer bli absolut mycket mer accepterat, tror jag. Och vanligt överallt. Men sen då att ändå kunna ha tillgång till språket, det säger ju vi att det är existentiellt viktigt med språket. Det är egentligen så man skapar ett samhälle tillsammans. Och det är väl det som just är den stora oron då, hur många som inte lär sig språket, får möjlighet att lära sig språket. Den uppgiften är ju, då kan man ju faktiskt bli lite pessimistisk.
Och det finns ett nytt språk på ett sätt som utvecklas i orten.
Men inte det mer en dialekt ändå?
Ja, men ibland även på rättegångar, de har...
De pratar nästan på ett sätt så att inte någon annan förstår.
Exakt, de måste ha någon som översätter det. De säger, även de som är födda i Sverige.
Intressant.
Jag tänkte på... när vi pratar om språket. Det är ju, alltså, alla som vi sitter här tänker att det är självklart. Ni skriver i boken, Mustafa, du har ju tagit upp det i din bok, alltså hur viktigt det är med språket. Men ändå har det varit så mycket motstånd mot olika krav och förväntningar och testa just angående språk. Vad beror det på?
Du menar tveksamhet inför språktest och sådär, eller?
Så det är liksom när man har kommit så förslag med att man ska ha ett språktest eller språkkrav för medborgarskap, så har man ju liksom, det har ju mötts med kolossal motstånd. Någonting som verkar vara så självklart.
Det var väldigt kontroversiellt, jag minns då Lars Leijonborg första gången. Ja, det var enormt kontroversiellt. Nu är det ju inte det. Alltså apropå det här med hur, men det är ju inte så att andra länder inte också har känslokorridorer och åsiktskorridorer, men i Sverige är det här att de verkar svänga så snabbt. Liksom, plötsligt så säger jag, ja nu är det självklart så här, men då var det ju inte det. Alltså man kan fundera över vad det där beror på. Jag tror en del har att göra med, jag är helt överens med det ni är inne på här, alltså att språken är, dels är det en kärnan i kulturen. Det är liksom, den formar oss på så otroligt många sätt, den här, precis som du beskriver det här, att alltid känna sig lite tryggare på sitt modersmål, att man har kontroll över läget, det är liksom, det är svårt att komma ifrån så, men jag tror också det här med språk, det har ju funnits i Sverige, det är den här en sorts, jag tror, jag säger inte att det är så här, men jag tror att det har att göra med att man har känt att allting som har att göra med krav och tester, det har varit så här lite, nej men vi ska tilltro människor förmågan att utan krav och liksom den här typen av stränga kontrollstationer, de kommer att tillägna sig det här på egen hand och människor kommer att vilja göra det här på egen hand och sådär. Jag tror att det har sett som repressivt. Jag tror att det är det. Och det, som jag minns argumentationen och mot Leijonborg då, och så var det mycket det handlade om, det här att det rent av är rasistiskt. Samtidigt som språk, är det någonting som är öppet, så är det ju faktiskt det här att lära sig ett språk. Det är att bli född någonstans, det kan man aldrig ta till sig, men att få ett språk eller lära sig ett språk.
För mig det är obegripligt att man kan bli ett svensk medborgare utan att kan det svenska språket.
Det är därför EU fallerar som nationalistiskt projekt, för att alla EU kommer inte prata samma språk, medan det funkar i USA. Trots att du har enorm mångkulturalism där, så har de ändå en nationalistisk kärna som funkat hyfsat okej. Okay. Jag säger inte att den har varit perfekt.
Men jämfört med EU i alla fall.
Jämfört med EU. Men hur blir det om man tar era analysverktyg då? För till exempel kapitlet om just den här svenska ingenjörsmentaliteten. Det är mitt favoritkapitel.
Vad roligt.
Ja, men för den öppnar huvuden på en aspekt av svensk kultur som inte alls är belyst i någon stor bemärkelse, tycker jag.
Glad
att vi är, och det påminner mycket om Borne Marks bok, Det omätbara.
Just det,
att vi är så obsessed i Sverige med att allt ska gå och mätas. Allting ska gå och paketeras som en produkt. Det är en industriell produkt. Varenda svensk statligt system är en industriellt produkt med massa kvalitetstester och allting ska dubbelkontrolleras.
Checklister.
Checklister. Ja, men det är ett maskineri. Det är ett perfekt felfritt maskineri. Men när det kommer till invandrare som kommer till Sverige, så ska vi plötsligt släppa hela den här ingenjörsmentaliteten. Är det den här svenska känslokorridorens besatthet av optimism som kommer att ta över? För ingenjörs-Sverige borde ha löst integrationen så här lätt.
Ja, men precis. Jag har tänkt på det, bortsett från språken då. Och det var en sak jag tänkte när jag läste din bok, Mustafa. Och det här med de sociala koderna som de som kommer aldrig får förklarade för sig. För häromdagen så, Katarina, jag var ute och pratade om boken och så kom det en kvinna som var, tror jag, socialchef i någon kommun. Och hon sa att det här vore så bra, vi kunde prata om, alltså föra ihop er med de här invandrarna. Och då kan de prata om sin saknad och ni kan prata om er saknad. Och så möts man. Och jag tänkte så här, ja men alltså det här med att ni pratar om er mat och vi pratar om vår mat och ni pratar om er saknad och sådär. Alltså problemet är inte problemet att vi inte riktigt pratar ärligt med varandra och därmed inte riktigt får reda på vad det är som ingenjören har för utgångspunkt egentligen. Jag skulle vilja att man till exempel, att man, om man tog ut Katarina och mig någonstans till en ort och sen så publiken där kunna ha tillgång till tolkar ifall de inte känner sig tillräckligt säkra på svenska och sen säga så här, så skulle jag säga så här, vi vet inte, vi har så svårt att få syn på oss själva, hur är vi egentligen? Och vad är det med oss som ni tycker är liksom extra, som är svårt eller speciellt och så där? Och
de skulle kunna
påfrestande. Så de kunde få säga det. Och så kunde vi i vår tur säga kanske att vi vill ju verkligen hjälpa er, men det är liksom, det skulle vara mycket lättare för oss att känna oss lyckliga med alltihop om ni var lite mer som vi på vissa sätt. Den typen av ärligt samtal som kan leda fram till bättre lösningar.
Hade ni velat att det samtalet modererades av Valerie Tjejuni Bäckström?
Mm-hmm. Nej, Pascalid, då hade nog varit bättre.
Jag tycker ni var säkra när ni pratade om övernationalism.
I boken?
Ja, för jag uppfattar att det är just den här övernationalism som gör att vi, alltså att det blir en krock.
Ja.
Vill ni förklara begreppet?
Jag menar så, jag kan börja. Vi är som Piff och Puff så här. Vi fyller på varandra hela tiden. Nej, men så här, vi övernationalism, i Sverige så har vi ju en bild av oss själva och har haft framförallt att vi är verkligen inte nationalister. Det, nationalism har varit väldigt, väldigt, och är fortfarande väldigt negativt laddat. Det förknippas med alltså att man vill invadera andra länder och att det är en väldigt aggressiv känsla. Och samtidigt så är det så att vi menar då att det finns en väldigt stark nationalism i Sverige. Och med det menar vi inget aggressivt alls. För det finns definitivt aggressiv nationalism. Och nationalism kan vara livsfarlig. Men det behöver inte vara det. Och den typen av nationalism som vi tycker oss kunna se i Sverige, den är inte farlig. För någon, den vill inte invadera, så att säga.
För nationalism för oss är det sätt på vilket du lyfter fram ditt land.
Att man ser sig själv som överlägsen i någon mening. Så skulle man kunna väldigt
förenkla. Eller om du lyfter fram landet som... Som blir ganska värdelöst, eller i alla fall lite roligt.
Det finns en underlägsenhetsnationalism som vi skriver om också. Då är det snarare så här, åh, inte ska väl vi och sådär. Men att man ser sig, man utmärks av någonting. Och den här övernationalismen då, själva ordet har vi lånat från Herbert Tingsten. Som använde det när han beskrev mellan 1850 och 1950, så menade han att Frankrike präglades av en övernationalism. Och i övernationalismen ligger en föreställning om att man är så mycket bättre än andra. Det kanske är det du tänker på. Man är så mycket bättre än andra att man inte behöver lyfta fram sig själv som bättre. Utan att man tvärtom kan börja tala om att andra är ju väldigt bra. Och det är, det är en sorts falsk ödmjukhet där man behandlar andra lite grann som en förälder som kan säga så här till ett barn, åh vad fint du har ritat, så här, vad duktig du är. Och så är det en sån här huvudfoting och man ser knappt vad det är. Alltså lite det perspektivet. Och vi menar att det finns, när man läser Tingsten kan verkligen rekommendera läsning av Tingsten. För att det är som att han anar vid, när han skriver sin bok då om Gud och fosterlandet slutet av 60-talet, så är det som att han anar att Sverige är på väg i den här riktningen. Han antyder det på olika sätt, men han har ju inte studerat Sverige. Han menar, och det är det här att man ser sig själv helt enkelt som, vi är mänsklighetens yttersta uttryck. Vi är liksom, vi är så här rikslikaren eller globalliknaren för hur en människa ska vara.
Om man, Obermesh.
Ja, eller normal, alltså det är liksom, vi är normaltillståndet för det mänskliga. Och det tror vi också har att göra med det här då, när det kommer människor från andra länder, så finns det någon sorts underförstått antagande om att alla kommer ju vilja bli som vi, eller bli som vi. Utan att ens vilja.
Men är det inte det här med den här sekreteraren, eller vem det var, att hon har den här mindsetet, ja, om ni kommer dit och vi kan prata om oss och ni kan prata om er, och att vi kommer per automatik vilja bli som oss.
Exakt. Sen är det också det här att, för vi skrev om det här med svensk kultur och att det är absolut inte, den finns ju inte och sådär. Och det har att göra med...
Vi tycker inte det, men vi refererar
att det sägs många då, det säger att svensk kultur finns inte och inget finns och ingenting egentligen svenskt och sådär. Det är på något sätt också, för att om det fanns något som vore svenskt så vore det liksom lite fult. Vi är ju inte svenska, vi har ju inte en speciell kultur. Vi står neutrala. Kulturen.
Vi är neutrala.
Ja, men jag tänker att den här övertron till sig själv, det är det som jag tror att ibland är det stora problemet ute, framförallt i förorten, framförallt från majoritetssamhället mot de som är minoritet, är att i och med att man har den här mindsetet utan att man är medveten om det, så kan man aldrig prata klarspråk. Och ofta så kan man, när jag förklarar för ungdomar, så förstår de exakt vad man menar när någon lärare eller socialsekreterare lägger huvudet lite på sne och säger, ja, men jag förstår. Eller som Martin Ådahl i Sverige med, så här, jag har verkligen stor respekt för din bakgrund och din historia, men det
och
här
din
är
så, du har din kamp. Det finns de som, ja, Martin Ådahl kanske, som tycker att det är att prata om kultur är att generalisera. Och på ett sätt att det finns många som kommer från den kulturen som inte känner igen sig och sånt. Och att det ökar fördomar och xenofobi kanske. Men också det är jättekonstigt, man kan inte prata om kultur egentligen på, tycker jag i alla fall, på individnivå. Man måste generalisera för att prata om kultur. Och om vi inte kan prata om kultur då, hur kan vi möta andra kulturer?
Nej, men det är ju så. Vi ser, där är vi då möjligen naiva. Men alltså, vi ser ju inget, det är inget förtryckande att tala om att det finns en svensk kultur. Det är ju snarare så att om man vet ungefär vad många människor, någon sorts gemensam linje som finns, med alla undantag och avvikelser som kan finnas, så blir det ju lättare att komma in i ett samhälle om man vet vad som gäller, vilka normer som gäller. Och som vi var inne på det i början här, alltså, när jag beskriver min bakgrund så var ju jag, alltså att jag kunde avvika, att jag kände mig avvikande, det var ju för att det fanns en kultur. Det var ju den jag liksom kände mig ibland, att jag stack av från den. Och det finns liksom, och det är ett annat missförstånd som är återkommande, det är det här att om man säger att det finns en svensk kultur, så att det finns en svensk kultur och alla är, det finns inga av, det finns liksom inga subkulturer, det är klart det finns det också. Mm. Men det vi är väldigt intresserade av är också det här normsättande, alltså att det finns ändå vissa liksom gemensamma normer om hur man ska uppträda och sådär. Och vi är också inne på det här att när man liksom verkligen upptäcker att det finns en kultur, eftersom kultur, det starkaste i den kultur, kulturen, det är ju det som man tar för givet. Mm. Som ingen reagerar på. Och det gör ju att det är först när någon bryter mot det, det är då man upptäcker att jo, men det här verkar ju vara något så kulturellt drag. Och ett sånt här, när jag föreläser om kultur så brukar jag alltid dra det här, jag tycker det är så fascinerande det här i en svensk tunnelbanevagn eller buss. Att så sätter man sig inte bredvid en annan människa en tom vagn. Man gör bara inte det. Och det är inte så att det här är unikt för Sverige. Det finns andra länder och kulturer där man inte heller gör det. Men sen finns det vissa där det är helt okej. Och det är till och med, vad trevligt, en människa. Jag kan tala med den personen. Men i Sverige skulle vi bli rädda om någon kom och satte sig bredvid oss.
Fast lite skumt skulle det vara ändå. Om det var en helt tom vagn och någon kom och satte sig bredvid den.
Ja, men det är det jag säger. Ja. Liksom att det är, men det är ju inte självklart för alla människor att det är skumt.
Jag måste berätta.
Inte ytten. Det är inte skumt i ytten.
Är det inte?
Nej. Jag måste berätta när jag var i Brasilien. Ja. Ung. Jag åkte en sån nattbuss och när jag kliver på bussen så är det helt tomt förutom på en stol.
Ja.
Och då är det en jättesnygg brud. Och det hon säger, det var att hon ville att jag skulle sitta exakt bredvid henne. Och jag tar det här som en invit. Så när vi sitter där bredvid varandra och jag tänker så här, hon har ju liksom bjudit in här, så när ska vi hångla?
Men det är ett jättebra exempel. Men, ja. Du tolkar utifrån dina referensramar och hon utifrån sina. Ja. Och då är det ingen invit, om jag förstår det rätt.
Omar, hur skulle du tolka en sån situation?
Vi går ner i tunnelbanan. Har ni tunnelbanan i Egypten?
Nej, har vi faktiskt.
Har vi?
Jag tyckte att ni beskrev det väldigt bra i kulturkapitlet, på att ett sätt att förklara kultur är att ta företeelser i Sverige.
Okej, du har lyssnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb gista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Domoste du betala om du ska lyssna mer. Du forman gaflera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.